i den treenige Gudens, Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Kära mötesgäster här i tältet, ute på fältet. Och ni som måhända är på väg hit till mötet. Och ni som sitter vid internet och radioapparater. Jag läser Guds ord ur Apostlagärningarnas 8:e kapitel. Från versen 26 till och med versen 40. Och orden lyder i Jesu namn. En ängel från Herren sade till Filippos: gå nu vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Han gick genast. Då kom där en etiopier som var mäktig hovevnuk hos Kandake, den etiopiska drottningen, och hade ansvaret för hela hennes skattkammare. Han hade farit till Jerusalem för att tillbe Gud och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Anden sade till Filippos: gå fram till vagnen och håll dig in till den. Filippos skyndade fram, och när han hörde mannen läsa profeten Jesaja frågade han: förstår du vad du läser? Hur skulle jag kunna det utan att någon vägleder mig, svarade mannen. Och han bad Filippos stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta: liksom ett får som leds till slakt, liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det, öppnade inte han sin mun. Genom förödmjukelsen blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans efterkommande när hans liv nu upphöjs från jorden? Hovmannen frågade Filippos: säg mig, vem talar profeten om? Sig själv eller någon annan? Filippos tog då till orda, och med skriftstället som utgångspunkt förkunnade han budskapet om Jesus för honom. När det färdades vägen fram kom det till ett ställe med vatten, och hovmannen sade: här finns vatten. Är det något som hindrar att jag blir döpt? Han lät stanna vagnen, och båda två, Filippos och hovmannen, steg ner i vattnet, och Filippos döpte honom. I finska översättningen finns en vers som lyder: om du av hela ditt hjärta tror, så låt det vara hänt. Och han svarade: jag tror. Både han och hovmannen klev ned i vattnet, och han döpte honom. När det hade stigit upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippos, och hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa fylld av glädje. Men Filippos visade sig hade kommit till Ashdod, och sedan gick han från stad till stad och förkunnade budskapet tills han kom till Kesaria. I Jesu namn, amen. Lukas har i Apostlagärningarna nedtecknat ett flertal berättelser där Gud visar sin makt, där Gud använder ett Guds barn, en troende, som sitt arbetsredskap. för att vägleda någon icke-troende människa till Guds rike. Säkert har ni gossar och flickor också hört denna berättelse i söndagsskolan också, när Filippos döper den etiopiske hovman. I de här tillfällena, om vi nu tar detta som exempel, så sker eller hålls det ett möte i liten skala, två personer. Måhända hade hovmannen, eftersom han var en mäktig figur, och vaktade över skattkammaren. Kanske hade han en kusk och några assistenter. Men samtalet som fördes, det utspann sig mellan Filippus och den här kammarherren. Filippos, som han heter. När vi läste i början av vår text, så kan vi där se att det var Gud som hade sänt Filippos till denna uppgift. Och han hade gett Filippos en exakt adress och berättade dessutom att vem som befann sig där och vad som skulle göras. Han sände alltså Filippos ut i evangeliearbete. Texten berättar inte hur Dan Filippos var till sinnet och hågen när han begav sig iväg. Men vi vet att ett Guds barn, när hon närmar sig, tilltalar en icke-troende med den tanken att han skulle önska förklara något om Guds ord med helige andes kraft, så att människan skulle ödmjuka sig till bättring, så är inte humöret eller sinnelaget så gott. Vi minns när Saul fick omvändelsens nåd. Och då var det förvisso så att aposteln motsatte sig, och vi minns att det var en tuff uppgift rent mänskligt sett att närma sig och tilltala en sådan man som Saul var, och framförallt med budskapet att uppmana honom till bättringens stig eller steg. Likadant då Petrus tillsammans med de andra lärjungarna, när de gick till Cornelius hem och hus. Så där fick Gud lov att tillrättavisa Petrus. Men i alla dessa exempel som vi nu erinrade oss, så kan vi se att Gud hade förberett jordmånen, hjärtats jordmån. Och i den bemärkelsen så tordes dessa bröder, så som Filippos, ge sig ut i denna uppgift att missionera. Och vi kan också se av alla dessa exempel som jag påminner om, att alltid under dessa småskaliga möten som hållits mellan två personer, så har den helige ande varit närvarande. Guds rike och den helige ande har öppnat upp ordet. Och i vår text ser vi speciellt det att att man inte genom att läsa kan bli rättfärdig eller salig. Jag vet inte varför Filippos läste Bibeln, den tidens bokrulle. Han läste profeten Jesajas. Hade han kanske tänkt efter sitt besök där vid högtiden att något skulle inträffa, ske. Men så som vår text påvisar så hade han säkert en uppriktig vilja i sitt hjärta att läsa Guds ord. Och å andra sidan så visste han säkert att profeten Jesajas var en rättfärdig människa på sin tid. När Filippos sen träder närmare och håller sig in till vagnen. Och när han hör honom läsa profeten Jesajas så frågar Filippos honom att förstår du vad du läser? En kort fråga som gick till sakens kärna omedelbart. Jag kommer att tänka på också denna gång när jag läser detta text. Jag har under några dagar studerat texten och jag minns en kärbroders berättelse. Han berättade om deras icke-troende grannar. De hade besökt varandra och sedan hade grannarna rakt på frågat denna broder och dennes äkta hälft. Varför talar ni inte Guds ord? Varför talar ni inte om Guds rike för oss? Kan ni tänka er? Vilket uppvaknande en sådan fråga orsakar. Jag har själv tänkt på det, att tänk om en granne kom och ställde mig mot väggen på det här sättet, så skulle jag, så som brodern konstaterar, att jag skulle med ett anklagande finger peka på mitt egna hjärta. Å andra sidan så förstår vi det genom tron också på det sättet att deras leverne måste ju ha tilltalat och deras tystnad måste ha tilltalat den icke-troende grannen. Som Guds barn i våra hemma cirklar, i våra egna arbetsuppgifter, i förvärvsarbete eller på vår fritid, vi kanske inte ens anar hur många som tänker och har en förhoppning om att vi skulle tala ens något om Gud. Och framförallt om den tro som de kan se att vi besitter, trots att vi inte tar för den på tal. Och den här kammartjänaren kunde säkert på något sätt ana att Filippos var troende. Han visste att Jesajas var rättfärdig. Att han anade Filippos hjärtas tro. Och kanske därför som han svarar med dessa ord. när han läser. Jag ska inte repetera vad han läste ur boken. Men det var ju just profeten Jesajas förutsägelse om Jesus Kristus. Hans uppdrag på jorden. Hans lidande. Död. Begravning och återuppståndelse. Det var det Petrus tillsammans med bröderna förkunnade i Cornelius hus och lyfte också fram det som en försäkran. Att de hade vandrat i Jesus sällskap, ätit och umgåtts tillsammans med honom. Lyssnat till hans undervisning. Och han berättade sedan om Jesu uppgift. När Filippos sedan frågar eller hovmannen frågar, säg mig, vem talar profeten om, sig själv eller någon annan? Det är väldigt kortfattat, det konstateras här i en enda vers att Filippos då med utgångspunkt från detta skriftställe tog till orda och förkunnade för denne man evangeliet eller budskapet om Jesus. Vi påminde oss redan tidigare om att dessa berättelser belyser den gåva som är omvändelsen, Guds nåde, gärning. Och hur denna omvändelse eller bättring inte går att ta emot på annat sätt än genom att tro evangeliet av helig andes kraft och predikan. Inte genom att läsa, inte genom goda gärningar. Jag kommer att tänka på Cornelius. Han var ju känd som en from, gudfruktig och en man som gav allmosor och gjorde goda gärningar, men det frälste honom inte. Och i vår tid kan vi stöta på människor som deltar flitigt i biståndsarbete, läser Bibeln, går i kyrkan, men som ändå icke är i tro eller troende, som inte har Guds frid på sitt hjärta. Här i Bibeln, bland annat här i Apostlagärningarna, finns berättelser om möten, bönemöten, som vi hörde genom vår kära broder här för innan. Bland annat pingstmötet då den helige ande utgöts på ett synligt sätt över lärjungarna. Då var ju alla 12 samlade. Det vill säga Mattias var vald att vara den 12:e lärjungen, aposteln. Och människorna där som bevittnade detta bestod av många nationaliteter, och de såg framförallt det, hur evangeliet förkunnades på allas egna välbekanta modersmål. Och det var det som man varit förundrad över. Här i Bibeln sägs det ju att förundrades, frågar de varandra, vad är detta egentligen? Men sen fanns ju de som smädade. Här i Guds ord så nämns det. Jag läser det ur den finsk äldre översättningen, Biblia. Andra skrattade åt dem och sa, de är berusade på sött vin. De tänkte så här timligt att de var fulla. Och efter denna smälek och förundran ställer sig Petrus upp tillsammans med de elva och talade till dem. Och Petrus vederlägger den här tanken att de skulle vara berusade. De är inte berusade så som ni tycks tro, utan nu är bara den tredje stunden på dagen. Petrus tal var ju väldigt långt som han höll vid det tillfället. Jag ska bara läsa från början hur Petrus konstaterade. Utan detta är det som tidigare var sagt genom profeten Joel. Det vill säga med Guds ord och den helige andes kraft, åberopande det skrivna ordet, tog Petrus till orda och fortsatte järvt. Och han talade ända tills, jag läser ur slutet av hans tal när han säger, sannerligen skall hela Israels hus veta att Gud har uppväckt denne Jesus som ni har korsfäst och gjort honom till Herre och Kristus, han vilken ni korsfäste. Ett ganska järvt påstående och evangeliepredikan. Men av detta kan vi också se hur Guds ord att när Guds ords lagen, Guds ords svärd, när lagens ägg med kärlek förkunnas, så väcker den syndakänsla. Åhörarna kunde känna uppväckta samveten och inse för egen del att mitt hjärtas tillstånd inte är det rätta. Och vad fick detta tillstånd vid det tillfället? När de hörde detta så kände de ett sting i sina hjärtan och sa det till Petrus och de andra apostlarna. Ni bröder, kära, eller ni män, kära bröder, vad ska vi göra för att, eller vad ska vi göra? Gud hade öppnat deras hjärtan. Guds ord hade med kärlek fått tilltala. Guds ord hade inte fördärvat, de hade inte blivit förtörnade på Guds ord, utan den hade fått till stånd den verkan som är enligt Guds vilja, nöd för synden, viljan att fråga hur ska jag klara mig ur detta. Och Guds ord den lämnar ju inte människan på ångerns plats, utan evangeliets ägg av ordets sväg vårdar och frigör en att tro frimodigt. Så också i detta fall. Petrus sa bara: gör en bättring, omvänd er och låt en var döpa sig i Jesu Kristi namn till syndernas förlåtelse. Så får ni den helige anden. Tänka sig ett stort Guds, en stor Guds gärning kan vi se här. Och vidare, om jag läser en vers här, när Petrus fortsatte att denna välsignelse, den är avsedd för er och era barn. Ni har fått löftet, alla de som befinner sig mer eller längre bort. Och vem än vår Herre kallar. Och Bibeln berättar att Petrus på många andra ord som inte Lukas har nedtecknat. Så pojkar och flickor, det var säkert en lång predikan han höll där. Men ordets åhörare hade, de hungrade efter ordet vid det tillfället. Och det sägs att de som gladeligen tog emot hans ord, de blev döpta. Och den dagen så förökades Herrens församling med nära på 3000 själar. Det var den apostoliska tidens begynnelsemöte. Det har varit ett välsignat möte och en tid av väckelse. Direkt efter att den helige ande blev utgjuten. Och skaran har varit en stor skara. Men också vi, kära bröder och systrar som har samlats här i Liakka, Tornio sommarmöte. Vi tror att att under helgen här så kommer 70 000 mötesgäster att befinna sig. Och när Petrus och apostlarna förkunnade där, och då fanns inte tillgång till teknik för att förmedla budskap som vi har tillgång till idag, så som bröder har berättat att mötesradion berättar. Mötesradions utsändningar hörs via nätet över hela jordklotet, och våra hjärtans bön för de Guds barn som är närvarande här, och de som är kvar där hemma. Vår bön är det att så många som möjligt skulle få uppleva evangeliet som Filippos förkunnade personligen i sina hjärtan. Du som känner och upplever att i ditt hjärta inte längre Guds ande bor. Men Guds ord uppmanar till att omvända sig, göra bättring, tro evangeliet. Och i slutet av vår text finns en mycket viktig aspekt ur alltså dogmatiskt, ur lärans synvinkel när det gäller syndernas förlåtelse. När kammar tjänaren, hovherren, när de fortsätter sin färd och de kommer till ett vattendrag, så säger han till Filippos: här finns vatten. Är det något som hindrar att jag blir döpt? I den gamla översättningen finns den här versen, men i 38 års översättning så saknas denna vers, och likaså i den svenska översättningen där Filippos säger: om du av hela ditt hjärta tror, så är det möjligt. Om du av hela ditt hjärta tror. Hovherren svarade: jag tror att Jesus Kristus är Guds son. Här ser vi att först föreligger tron, sedan kommer dopet. Här kan vi också se Jesu dopbefallning, som jag tror citerades redan i de båda tidigare predikningarna, finns i slutet av Matteus. Men ni kära ungdomar och små pojkar och flickor, men ni har säkert hört detta missionspåbud i samband med dop. När man döper ett spädbarn, när man har gett ett namn till bebisen, er bror, syster eller kanske någon släkting, och dopet är alltså för att stärka tron. Det är det goda samvetets förbund. Som troende genom Guds andes kraft och utifrån Bibelns budskap, så tror vi på detta sätt. Vi vet att när ett barn föds till denna världen, så är hon troende. Ett barn som äger Guds gåva och rättfärdighet. När barnet får ett namn i dopet, så befäster detta nådeförbund, precis så som nattvarden är till för att stärka en redan befintlig tro. Hur tryggt är det inte att se saken så här? Och hör ni, kära åhörare, som kära åhörare, vars nåde förbund som finns i dopet har upphört på grund av otro. Hur gick det för hovmannen när han gjorde bättring, när han trodde syndernas förlåtelse? Så var det att återvända till dopets nådeförbund. Kära åhörare som kanske grunnar på detta som ett hinder för att göra bättring, det goda samvetets förbund, det vårdas här på jorden, här i Guds rike. Jag tror att också under dessa sommarmöten ute på mötesfältet, ute vid inkvarteringsområdena och måhända där hemma vid apparaturen, så pö står det sådana möten med två deltagare där man vårdar detta, det goda samvetets förbund. Visst är det betryggande att se saken så här genom tron. Och vi minns ifrån profeten Zakarias, översteprästen Josua, när han blev avklädd de orena kläderna och fick en festskrud på sig, när han fick en bättringens nåd. Vad för löfte fick han? Jag ska ge dig några av dessa som står kring dig för att ledsaga dig. Här har vi gott om ledsagare. Och vi har ju nära och kära. Väldigt nära oss. Jag skulle också vilja säga till er kära unga som kanske har hamnat i själafiendens makt. Men ni har ändå velat komma hit till mötet eller lyssnar på mötet hemma vid. Uppmuntra era sinnen och tro evangeliet. Och till oss alla, Guds barn, är det viktigt att minnas, så som vi hörde här förinnan genom kära bröder, att tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Vi kan inte vårda ett gott eller rent samvete om vi inte hör Guds ord, går på mötena, lyssnar till Guds ord, umgås med bröder och systrar i tron. Hur viktigt är inte detta? Och kära bröder och systrar, när du i ditt egna hjärta upplever dig vara en usel arbetare i Herrens vingård, betrakta inte ditt eget hjärta utan se på trons påbörjare och avslutare, Jesus. Ty i det svaga har han lovat att vara visa sin makt. Och det viktiga är ju att man har sina egna personliga synder förlåtna. Att ens eget samvete är rent. Vi minns när de 70 lärjungarna återvände och gladde sig och skröt med att andarna var underdåniga dem. Vad svarade Jesus? Gläd er inte över det, utan gläd er hellre över att ni har era namn skrivna i livets bok i himlen. Det är tryggt för oss att påbörja dessa sommarmöten på detta sätt och redan så här till en början förbli troende alla synder, alla tvivel, alla frestelser förlåtna i Jesu namn och blod. Till frid, frihet och glädje. Och jag säger som så att ända till glädje eller frid, frihet och glädje. Glad i hågen fortsätter hovherren, sägs det här. Det sägs inte vart han for, men med glädje så gick han. Själv har jag varit så frestad med denna predikotur, fastän många har haft mig till åtanke och uppmuntrat mig med textmeddelanden och så vidare, så vill jag fråga, får jag tro alla mina synder och frestelse förlåtna? Och så här lovar jag att tro tillsammans med er, Jesu namn. Amen.